Hur är det nu då med Esra bok? När det gäller vår kunskap om den. Det är ingen bibelbok som vi läser så där väldigt ofta och inte predikar över heller. Men jag har ju talat om för er att jag tror på Bibeln. Och där står det att varje bok är ingiven av Gud. Och är nyttig när man undervisar. Och jag vill syssla med det som är nyttigt. Och därför så vill jag syssla med Guds ord. Och då ska vi läsa den 10:e versen i det 7:e kapitlet. Mina vänner, jag hoppas om ni har möjlighet att när ni kommer, ni har läst lite grann innan i bibelboken. För då är det mycket lättare att följa med och riktigt få grepp om vad man talar om. Den 10:e versen i det 7:e kapitlet. Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att begrunda Herrens lag och handla enligt den och till att i Israel undervisa i lag och rätt. Det var väl fint. Att vända sitt hjärta till att begrunda Herrens lag och handla enligt den. Ja, det är någonting som egentligen skulle göra allesammans. Vända vårt hjärta till att begrunda Herrens lag och handla efter det. Och så hade han fått en speciell uppgift och till att i Israel undervisa i lag och rätt. Det här är en bok som ursprungligen var tillsammans med den bok som vi ska läsa om 14 dagar. Nästa onsdag är det ett specialmöte här. Men om 14 dagar då fortsätter vi att läsa igen. Boken är ett med Nehemja bok ursprungligen. Och den här boken täcker en period på 100 år. Från 538 till 433. Båda de här böckerna, de börjar i Babylon. Och så slutar de i Jerusalem. Och de talar om byggnadstiden. Ni är säkert en sån här väldiga bibelläsare som är insatt i alltihop det här. Men det tog ganska länge när jag riktigt fick grepp om det här med återuppbyggnaden och allt sammans där. Vad det egentligen handlade om och vilken situation det var. Och då blev det inspirerande för mig att läsa Esra och Nehemja bok. Men inte bara att det handlar om en uppbyggnad utan också innehåller de en ödmjuk bön och en bekännelse, och den finns i det 9:e kapitlet, och så slutar det med talet om rening. Nu ska jag läsa någonting som egentligen jag har ju läst det här så många gånger, och när jag nu igår satt här och förberedde det här igen så blev jag så fascinerad av det jag ska läsa nu. I Jeremia 29, den 10:e versen till och med, 29:e kapitlet, den 10:e versen till och med den 13:e. Har du någon gång tvivlat på Guds ord? Nej, du kanske inte har gjort det. Men många människor gör det. Och när man möter människor som tvivlar på Guds ord, då kan man läsa sådana här bibelställen och riktigt visa hur Bibeln har gått i fullbordan och hur Bibeln slår in och hur Bibelns profetior går i uppfyllelse. Och för mig är det någonting fantastiskt. Så här skriver alltså Jeremia. Ty så säger Herren. Först när 70 år har gått till ända i Babel skall jag se till er och uppfylla på er mitt löftesord att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni skall åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Det här var alltså en profetia som skrevs långt, långt innan. Och här gick det i fullbordan att efter 70 år så skulle de få vända tillbaka. Och det är det den här boken handlar om. Den sista historiska händelsen vi har från den här tiden, det är när Daniel var i lejongropen. Och det hände ungefär 10 år innan Kores blev kung i Babylonien. Genom den här händelsen som skildras här, det var så som den sanna religionen, den religion i vilken kristendomen kom, blev bevarad. Och på så sätt, genom att den religionen, den judiska religionen, blev bevarad, så banade det väg för Jesu Kristi kommande i världen. Det är något så fantastiskt. Vi talar om att Jesus kom i världen. Det är stort, det tycker jag om. Va? Det talar vi om. Men om vi då tänker på hela bakgrunden. Hade inte det här skett, så att religionen hade blivit bevarad, så att folket hade funnits där som en nation avskild för Herren, så hade inte Herren kunnat födas i den nationen och kunna nå ut med frälsningsbudskapet från den nationen. Därför så betyder den där händelsen mycket, mycket för oss. Jag tycker det är fint att tänka på att det är en gammal religion vi har. En stabil grund som har stått i så väldigt långa tider. Det är tyst om fångenskapstiden. Men det är här när man bryter upp som det börjar. Och då ska vi tala lite grann här, även om det är tyst om det, så ska vi tala något om fångenskapen. Så ska vi tala om återkomsten under Zerubabel, och så ska vi nämna i avslutningen någonting om hur Esra fick vara med på återkomsten till Jerusalem. Vi talar om fångenskap, men vi kanske egentligen skulle använda uttrycket landsflykt. För man satt inte i fängelse, man var inte alls i fångenskap, utan man hade frihet. När vi läser vidare här i profetböckerna sen, ni blir väl med, ovaroligt, och läser Jeremia, då kommer vi att se här hur man sysslade med att bygga hus. Hur man skulle göra det. Man hade viss frihet som man kunde göra det, så det kunde ju inte direkt kallas fångenskap. Man idkade jordbruk och fruktodling, och man hade handelsavtal, man bedrev handel. Kommer ni ihåg vad det i söndag? Jo, det var i söndags jag sa det, ja. På förmiddagspredikan om hur judarna, Guds egendomsfolk, eller förbundsfolket i gamla tiden, hade en förmåga att akklimatisera sig överallt och skapa sig en plattform. Och det kunde ju judarna. De kan alltid hävda sig. De kommer ofta upp i topparna när det gäller affärsskikt och sånt. Va? Det gjorde de redan på den här tiden. För man fann från den här tiden en hel del såna här räkenskapsböcker där det finns israelitiska namnunderskrifter. Så fångenskapen var inte så där fruktansvärt plågsam för alla utav dem. Det är väldigt viktigt att ha med det i bilden. Men gudstjänstlivet blev annorlunda. För det fanns inga tempel där man kunde offra. Men istället så började man allt mer och mer studera de heliga skrifterna. Och man gjorde det som aldrig förr. Kanske det ska behöva sådana tider för att vi ska lära oss att studera skriften. Nu har vi möjlighet att mötas i Guds hus, där vi tillsammans kan studera skriften. Men att man studerar skriften, det betyder mycket, och det kommer att betyda väldigt mycket för det här folket. Att man fick den här tiden att tränga in i bibelordet. Och så var något annat också. Det var här som synagoggudstjänsterna egentligen föddes och fick sin början. Det som sen kom att betyda så väldigt mycket för judendomen. Man hade inget tempel, utan man hade de små synagogorna. Och så var det något mer som fick en oerhört stor betydelse för folket och kom att betyda väldigt mycket. Och det var sabbaten. Den fick den allra största betydelsen. Och genom sabbaten bevarade folket sin särart. De som firar lördagen som sabbat. Det finns ju kristna som gör det. De bevarar på något speciellt sätt sin särart. Jag tror att vi som kristna skulle lära oss att helga vilodagen. Och på så sätt bevara vår särart. Det brister väldigt mycket för oss många gånger när det gäller hur vi firar söndagen. Söndagen ska man vara i Guds hus. Söndagen ska man ägna åt Herren och hans verk. Och speciellt nu när man också har lördagen fri, så har man ju ännu större anledning att ge söndagen åt Herren. Så hände det här att riket gick under. Och det var ju, det läser vi i, vi skulle kunna läsa i Daniel, jag ska inte stå upp det, det kommer vi till senare. Men det var 539 som det här babyloniska riket erövrades av assyrierna. Och då byggdes det persiska riket upp. Det persiska riket med konung Kores eller Cyrus, som han också hette. Och det var då som folket började vända tillbaka. I de sex första kapitlen, där har vi återkomsten under Zerubabel. Och då ska vi läsa ifrån andra krönikeboken. Hur den slutar. Det står det så här från den 22 versen. Och det är samma som du har i Esra 1-4. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Va? Hörde du? Vi läste Jeremia förr. Och för att det där ordet som Jeremia hade talat från Herren skulle gå i uppfyllelse, så uppväckte Herren konung Kores ande, den persiske kungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och dessutom skriftligt kungöra följande. Så säger Kores, kungen i Persien, alla riken på jorden har Herren, himlens Gud, gett mig. Och han har befallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må Herren, hans Gud, vara med honom. Och må han dra dit upp. Det här var en hednisk kung som Gud använde för att hans vilja skulle fullföljas. Och vi behöver inte vara oroliga för vår värld. Ja, vi ska bedja för den. Vi ska bekymra för den på så sätt. Men Gud har den helt i sin hand. Det sjunger vi en sång, men det är sant att han har det. Och därför kan vi känna denna enorma trygghet vad som än möter. För Gud har en plan med världen. Och Gud har en plan med sitt folk. Och så går vi lite närmare. Gud har en plan med dig och mig. Och om så människor omkring oss försöker om inte att göra Guds plan i ditt och mitt liv, så är Gud suverän. Så han kan styra och leda så att vi får vara där Gud vill att vi ska vara. Det här, det var sånt som hade sagts 200 år tidigare. Och vi läser om det i Jesaja. Ja, vi kan slå upp Jesaja faktiskt också. Men nu har jag läst Jeremia, så kan vi slå upp Jesaja 44. Och 28. Alltså tänk att det här är sånt som sägs då långa tider innan. Jag är den som säger om Kores. Han är min herde, han skall fullborda all min vilja, och han skall säga om Jerusalem, det skall bli uppbyggt, och till templet, din grund skall åter bli lagd. Jag tycker det här är mycket märkligt egentligen. Och så kan vi läsa det 45 kapitlet, några verser där. Så säger Herren till sin smorde, till Kores, som jag har fattat vid hans högra hand, då jag nu vill slå ned folket inför honom och lösa svärdet från konungarnas höft, då jag vill öppna dörrarna för honom så att inga portar mer är stängda. Själv skall jag gå framför dig, backarna skall jag jämna ut, kopparportarna skall jag krossa och järnbommarna skall jag bryta sönder. Och jag skall ge dig dolda skatter och bortglömda rikedomar för att du må veta att jag, Herren, är den som har kallat dig vid ditt namn, jag, Israels Gud. För min tjänare Jakobs skull, för Israels, min utkårades skull, kallade jag dig vid ditt namn och gav dig ärenamn innan du kände mig. För min tjänare Jakobs skull och för Israels, min utkårades skull. Du vet, Gud hade givit löften till Isak och till Jakob och tidigare till Abraham. Och för deras skull så lät Gud det här gå i fullbordan. För han hade lovat att stå bakom sina löften och inte kunde om inte göra dem. Och här fick Kores vara redskapet. Och då ger han befallning. Befallning att de ska återvända. För om du nu inte hann läsa det, så läs gärna den här boken då. När du kommer hem, det är bara 10 kapitel. Ta lite ikväll och lite imorgon och sen någon annan dag också under veckan. Och så börjar man Nehemja sen. Då får du liksom en bättre bild på det. För om jag ska läsa allt sammans också, då hinner vi inte så väldigt långt. Och tiden hastar ju. Då står det här också att de skulle ta med sig gåvor. Och var än någon ännu finns kvar, må han ha folket på den ort där han bor som främling, få hjälp med silver och guld, med gods och boskap. Detta tillsammans med vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Han gav order, befallning om att man skulle ge gåvor. Jag sa vid årsskiftet att jag kommer nog under det här året att tala en hel del om offer och att ge gåvor. Och då är det inte i främsta hand för att vi ska få mer pengar att röra oss med. För då kan de tro att det är själv vi ska tala om detta som föreståndare. Vi har mycket pengar att röra mig med. Utan det är därför att jag älskar min publik. Och jag vill att de som lyssnar ska bli välsignade. Och man blir välsignad när man ger av sina ägodelar till Guds verk och offrar till Guds verk. Och jag vill att alla här i Citykyrkan, alla som går hit, ska leva ett sånt där rikt och överflödande liv. Och här fick man befallning att man skulle ge gåvor till Herrens hus när det skulle byggas upp. Och fortfarande så gäller det. Att när vi offrar till Guds verk, så är det till Herren själv som vi offrar. Nu ska jag göra en liten tillämpning på det här. De fick alltså befallning att gå hem. Jag ska läsa den tredje versen i det första kapitlet. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må hans Gud vara med honom, och må han dra upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens, Israels Guds hus. Det var inte alla som gick. 50 000 gav sig iväg. de hade börjat vänja sig vid livet de hade. Det var så lugnt och skönt och tryggt. Man var visserligen inte i sitt hemland, men man hade ju etablerat sig och byggt hus och ordnat affärer och tjänat pengar, och fruktträden hade vuxit och börjat bära god frukt. Men vad ska jag gå hem för? Om vi tänker på vårt land, har ganska många invandrare. När man har bott här i 70 år så är det inte så där direkt nära till hands att man flyttar hem. Många är utvandrade till Amerika. När de blir gamla vill de gärna hem och hälsa på, men de flyttar inte till Sverige, inte om man har bott där i 70 år. Nej, det var nog lite svårt för folket. Många av dem var givetvis födda där. Och vad skulle man gå hem för? Man hade det så bra där man var det. Man hade det så bra där man var. Ja, det får mig precis att tänka på en slogan som användes i evangelisationsarbete för en del år sedan. Också du som har det bra behöver Jesus. Jag har ibland funnit mig angelägen att tala om det här och betona det här. Vi vänder oss till människor som är djupt sjunkna och som har besvärligt och problem på alla de sätt, och som är fast i sprit och narkotika. Du behöver bli frälst. Och det är lätt att inrikta sig på dem. Men människor som har det riktigt bra, som har allt vad de behöver, som lever ett tryggt liv och ombonat på allt sätt, vem vänder sig till dem? Ja, det är du och jag som ska nå dem vi har i vår omgivning. För det är precis lika angeläget att den människan blir en kristen som har en ombonad och trygg tillvaro som den som har det tilltrasslat på allt sätt. Det var svårt att få dem att vända tillbaka. Men återvändandet var nödvändigt för att religionen skulle kunna bevaras. Och för att Kristus Jesus skulle kunna födas in i det folket. När du sen läser vidare så finner du att bland det första man gjorde så var det att upprätta och bygga upp altaren. Det får mig att tänka lite något annat ställe där det står så här, att han satt i stånd Herrens altaren som hade blivit nedrivna. Vad står det? Eller vem var det stod om? Ja, men det har vi ju läst. Nej, det har vi inte läst. Det var Elia på Karmel. När han skulle utmana Baalsprofeterna. Det första han fick lov att göra, det var att sätta i stånd Herrens altare. På samma sätt så fick man lov att göra det när man kom till Jerusalem. Man fick lov att bygga upp altaren. Hur är det med dig och mig? Har vi byggt upp altaren för vår tjänst, för vår offertjänst och för vår bönetjänst? Har du ett eget bönealtare? Har du ett bönealtare i ditt hem tillsammans med din familj så du samlar det dina till bön? Och hur är det med bönealtaret i församlingen? Är du med bland den ofta lilla skaran som möter upp när det är bönesamling? Vi har inte altaren till offer på samma sätt som man hade den här tiden. Nu ska man börja offra igen. Men altare ska finnas i den kristnes liv. Vi talar om att vi lägger oss på Guds heloffraltare. Romarbrevet 12 säger att vi ska frambära oss själva som levande, heliga, Gud välbehagliga offer. Det är vår andliga tempeltjänst. Altaret i ditt och mitt liv. Det kanske jag kunde ha som någon predikan någon gång. För det finns det mycket att säga om. Så kommer vi fram till att man började bygga templet. Och då ska jag läsa i det tredje kapitlet från den 10:e versen och till och med den 13:e. Återuppbyggandet av templet börjar. Ni förstår vad det var spännande. Och när byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel ställdes prästerna upp i ämbetsskrud med trumpeter, likaså leviterna, Asafs barn, med cymbaler, för att lova Herren enligt Davids, Israels kungs, anvisning. Och de sjöng under lov och tack till Herren, därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen över Israel. Och allt folket jublade högt till Herrens lov, därför att grunden till Herrens hus var lagd. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högljutt när de såg grunden läggas till detta hus. Många åter jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Och man kunde inte skilja mellan det högljudda, glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Det folket ropade så högt att ljudet av det hördes vida omkring. Jubel och sorg. Varför var man sorgsen? Ja, man levde i det förflutna. Och så jämförde man nuet med det som hade varit. Tänk vilket fint tempel Salomo hade byggt åt oss. Det här blir inte likadant. Och så grät man. Och vet du vad man gjorde då? Jo, då föraktade man den ringa begynnelsens dag. Tänk som det var förr. Känner du igen det där? Oj, vad många människor det finns som bara talar om hur härligt det var förr. Då när vi inte var med, alltså många av oss. Eller kanske vi var med. Och så talar man om att det, nu är det så bedrövligt. Det här templet är ju inte alls som Salomos. Vi gråter. Vi måste gråta högre så vi överröstar de där som är så naiva och barnsliga. Så de gläds över vad som sker nu. De vet ju ingenting. De vet ju inte hur det ska vara. De vet ju inte hur verklig väckelse är. Jag minns särskilt när jag var ung predikant. Hur jag blev förtvivlad när det kom då en del äldre och tala om hur det var för, hur härligt det var för. Och då var det så underbara predikningar, för det var ju på de fina predikanternas tid, de duktiga predikanternas tid. Och vilka bönemöten och bönenätter och hur mycket folk det var. Oj, oj, oj. Och då har jag minns att jag riktigt vill lägga band på mig. För att inte säga, men hur är det med dig själv? Är du lika brinnande som du var då på den tiden när du var med på så många bönenätter? Man glömmer bort att man själv har kommit i en nedgångsperiod. Och så är man kritisk inför nuet och nuets situation. Och glömmer bort att det avslöjar ett avfall i ens eget liv. För vet du varför jag säger det här? Jo, därför att det är precis det faktiska förhållandet. De här människorna som grät när de såg det nya templets grund läggas och jämförde med det gamla templet. De glömde bort varför templet revs ner eller blev nerrivet. Det var för deras synds skull. För deras ondskas skull. Hade de gråtit över ondskan och synden i sitt liv, då hade det varit en sorg efter Guds sinne. Men nu var det den där känslan av att nuet är ingenting. Man föraktar den ringa begynnelsens dag. Det syndar vi nog lite mot lite till mans. Att vi gärna talar om att det var bättre förr. Och så blir man kritisk mot nuet. Och där har vi förebilder, dåliga förebilder. När man kom tillbaka till Jerusalem. Nej. Vi ska tacka Gud för nuet. Så ska vi tacka Gud för vad som sker idag. Vad som sker just de här stunderna. Ja, sker ingenting, säger du. Nej. är så där ibland när man inte riktigt ser vad det händer. Det hände en liten sak idag som gjorde mig glad. Mycket som gör en nedstämd också, men det hände saker som är glad. Vi fick ett brev från Mats. En grabb som kom hit och ville bli döpt. Och han tvekade, han kom sent i dopförrättningen och visste inte om han skulle vara med en gång. Men så kom han fram. Han var nyfrälst, men döpt skulle han bli. Han kommer på ett möte här och sitter när de är här och talar från OM. Och då kände han att det där skulle jag vilja arbeta med. Han kom fram till mig och säger, jag vet inte om det är Gud eller om det är jag själv. Men jag känner att jag skulle vilja arbeta på det där skeppet, Dolos. Ja, sa jag, men du förstår att det är lite problem. Man måste ha varit kristen ett helt år för att man ska få komma med där. Men jag ska se om jag kan på något sätt göra. Jag tog kontakt med dem där nere. Ja, han fick komma dit och vara med 2 veckor. När han sen kom hem, ja, då tyckte de så mycket om den där grabben så han fick komma med på en arbeta på OM. Och sen kom han hem här över vintern och arbeta på posten och tjäna pengar. Och så kom han upp och sa, jag har tänkt att jag ska åka på OMs konferens i Belgien. För jag tror det är riktigt. Ja, men hur går det med pengar? Jag har sparat nu när jag har arbetat på posten och satt undan pengar. Så det ska gå. Och vill Herren jag ska dit så kommer han att hjälpa mig. Idag fick vi brev. Och det var bara jubel. Jag har blivit antagen att på 2 år vara på Herrens skepp Dolos och tjäna honom. Ja, det var ju nog fantastiskt. Då kommer en grabb helt utifrån. Och så kommer in och vi såg honom här på bönemötena hur han var med och hur han vittnade och prisade Herren tillsammans med oss. Och så helt hastigt han kommer in i en uppgift i Guds rike. Det är ett exempel som händer. Så det händer ju en hel del och det ska vi tacka Herren för. Och så arbetar vi hela tiden framåt något nytt som ska ske. När grunden läggs så fanns det sorg och glädje. Men det är en man som jag gärna läser därför att han är egentligen min lärare när jag läser på avstånd till honom. Han kommer hit i höst förresten. Han har skrivit en bok om mission och evangelisation. Och då säger han så här. Om Lukas hade fått välja. Nu vet Lukas när han skrivit apostlagärningarna. Men hade han fått välja så hade han hellre velat leva idag. Och skriva om vad som sker utöver vår jord. Än att skriva om vad som hände på den tiden. Det var hans uppfattning. Därför att han har sina ögon öppna och ser vad som sker utöver vår värld idag. När nya områden intas för Guds rike. Och här får du och jag vara med. Men så kom det hinder. Har du varit med om hinder? Då man mötte motstånd. Motstånd i uppbyggnadsarbetet. Det var människor som var negativa. De kom där och försökte sprida ut en massa rykten om dem. Att om de nu får bygga upp det här och då blir det en egen stad. Och då kommer de aldrig att betala några skatter så... Det går inte. De började tala illa om folket som vänder tillbaka. Och klagade inför kungen. Och kungen sände ett brev och sa att det här får inte fortsätta. För att det måste stoppas omgående. Och det blev fördröjt i 15 år. Det finns en sång, en psalm är det egentligen. Som jag tycker så mycket om. Jag har den i eget ton där. Det byggs ett heligt tempel. Här på en syndfull jord. Det bär Guds egen stämpel. Dess mönster är Guds ord. Det är Guds församling som byggs upp. Precis som templet byggdes upp. Må vi se till att vi inte är med och hindrar det på något sätt. Utan att det får gå vidare. För där fanns några män. Där fanns 2 profeter. Du läser om dem i det 3:e kapitlet. När offrandet börjar på nytt. Haggai och Sakaria. De profeterade. I Herrens namn. Att nu ska tempelbygget fortsätta. Och med sig fick de en präst som hette Jesua. Och så kom arbetet igång igen. Och det är sådana där människor med visioner som vi behöver i kristenheten idag. Vi behöver profetröster som kan tala i Herren Sebaots namn, inspirerad av den helige ande, och inspirera Guds folk att göra nya satsningar. Och vi ska vara med här i Citykyrkan och bygga upp ett heligt tempel. En Guds församling som står och vilar på ordets grund. Och här ska ingenting få hindra oss, utan vi ska vara med och se till med visioner som Herren vill ge oss att verket får gå framåt. För inte ska vi vara med och stoppa, nej, vi ska vara med och bygga. Arbete ger glädje. Ja, nu vänder jag på bladet och så kommer jag till sista huvudavdelningen som handlar om återuppbyggandet under Esra, och det är från kapitel 7 till 10. Så stod det nu skrivet i den skrivelse som kung Artasasta gav åt prästen Esra, den skriftlärde som var lärd i det som Herren hade befallt och stadgat för Israel. Och där kan vi läsa vad den skrivelsen innehöll. Esra var en präst, och han var egentligen den första skriftlärde som det sen blev så väldigt många utav. Och han kom nu för att vara med och återuppliva gudstjänsten. Och han kom tillsammans med 2000. Esras tjänst, den var tvåfaldig. Han bad för folket. Du har hur han lovar Herren Gud. Och nu hade den där versen, men jag får inte. Ja, där står det att han lovar Gud. Men det stod nog tidigare om hans bön för folket. Men han var en man som hade som sin tjänst att bedja för folket. Precis som Abraham bad. Han bad för Sodom. Vi har hur Mose bad för folket. Vi har Daniel som bad för folket och bekände sitt folks synd. Så trädde Esra fram i en tjänst och bad för folket. Vi har idag, Ted och jag, haft ett samtal med representanter för förebedjare för Sverige. Och de har visioner, och de har talat om hur de vill allt mer inspirera till förbön för Sverige och för vår stad. Och de till och med känner att de vill vara med och bedja för Citykyrkan. För att Gud ska få använda Citykyrkan i evangelisation av Stockholm. Det är egentligen något gripande. Och dessa bröder som vi talar med, det är sådana som Gud verkligen har kallat i en förbundstjänst. Att bedja för folket. Och jag önskar att vi skulle kunna ryckas med i det där och hänföras av det där. Att vara med i förbön. Förbön för varandra. Förbön för Guds församling. Och förbön för vår stad. Om vi talar om förbön för vår stad. Vad som sker i huvudstaden, det påverkar hela landet. Det går inte att komma ifrån. Tänk om vi kunde få vara med som kristna här och låta det ske någonting som skulle betyda för hela vår stad, hela vårt land. Det är så mycket indikationer som talar om att någonting ska ske. Så väldigt mycket som rör sig i tiden och som rör sig för vårt land. Och jag kan inte tänka annat än att Gud har en speciell plan. Men då ska vi vara med, och Gud vill använda oss i bönens tjänst. Det andra med Esras tjänst som vi finner, det är när han uppmanade folket till rening. Och det här finner vi på flera ställen, om Salomo och Ahab, när det var behov av rening. Man hade ingått äktenskap med hediska folk. Det var bland äktenskap. Och nu fick det lov att bli en uppmaning till verklig rening. Här har du en tanke. Det fanns ingen garanti för sann gudsfruktan bara för att de hade fått templet. Ibland tror vi att det där med rening och gudsfruktan går automatiskt för att vi har ett tempel, för att vi är med i en kristen gemenskap. Vi måste hela tiden leva i rening, leva i helgelse. Och jag tror att Gud speciellt i den här tiden vill mana sitt folk till rening och till helgelse för att hans avsikt ska kunna få ske med folket. Vad lär oss Esra bok? Jo, den lär oss att Herren uppfyller sina löften. Gud kan inte ångra sin kallelse och sina löften. Det ångrar han inte. Och Gud står bakom alla löften som han har gett. Och när jag tänker på den här tiden, den här tidsålderns avslutning, så ser vi ju det ena bibelstället efter det andra går i fullbordan. Och vi vet att allt kommer gå i fullbordan. Och jag tycker det är så fascinerande, och det brukar jag använda när jag ska tala om Bibelns tillförlitlighet. Gör du det också, Ted? Nu ska jag tala med skolungdomar om Bibelns tillförlitlighet, för det kommer alltid in då. Att kunna tala om hur saker och ting har blivit förutsagda århundraden innan och så gått i fullbordan i detalj. Det är inget påhittat horoskop, utan det är en gudomlig plan. Och då vet vi det löften som Gud ger oss personligen när vi är hans barn. Det löften som Gud ger när det gäller församlingen. Det löften som Gud ger när det gäller Jesu tillkommelse och den eviga tingen. Allt det där kommer att gå i fullbordan. Och idag när jag mötte äldstebröderna, då läste jag ju andra Korintherbrevets 4:e kapitel, den 16:e versen. Där det står: hoppet om en kommande härlighet. Därför ger jag inte upp, skriver Paulus. Därför att han har hopp om en kommande härlighet. Och så vill han ha sina ögon riktade på det osynliga. Och inte uppta sinnet och tanken med bara det här som är synligt, det som förgår. Utan det osynliga som är av evighet. Och då har vi ett intressant liv att leva. Ett fascinerande liv tillsammans med Herren. Vi står på ordets grund. Den andra delen av Esra bok betecknas som en viktig milstolpe i det israelitiska folkets historia. Här finner vi övergången från profetism till studiet av skriften. Profetia är värdefullt. Och Gud give att det fick höras profetröster. Och då hade det alltid varit så att det var profeter som trädde fram och utstakade linjerna och gav riktlinjerna för folket hur man skulle handla, vad man skulle göra. Men nu kom en ny tid. Esra hade hängivit sitt hjärta åt att studera Herrens lag. Nu kom en ny tid när man studerade skriften. Och vi ska tacka Gud för skriften. Det är den vi får bygga på. Guds eget ord. Och profetior är ett komplement till skriften. Och är det inte komplement till skriften, så är det något fel på dem. För det finns ingenting som är så rent, så helgat och så fullkomligt som Guds ord. Men det är ordets grund vi får bygga på. Och det ska vi göra tillsammans. Gud hjälp oss alla. Amen. Tack, Herre, för att vi får läsa ditt ord och gömma det i våra hjärtan, att det är riktlinjen för vårt liv, hur vi ska handla och hur vi ska bete oss. Vi ber här att du ska hjälpa oss att vi kan leva i den här glädje- och fröjdstämningen som fanns när man la grunden till templet i Jerusalem. Att vi inte sitter fast i något gammalt, vare sig negativt eller sånt som kanske var härligt då, utan att vi ser vad du gör just nu och att vi kan leva i förväntan att du vill göra stora ting. Tack Herre för att du hör oss. I Jesu namn. Amen.